Ja, tisdagen den 13 i 8 85 och det är alltså andra dagen och vi fortsätter nu med att vi ska idag se på vad tro är. Men innan vi går in på kapitlet tro, vi var igår lite grann inne på hoppet och snuddade vid det och läste lite grann i Bibeln om att hela skapelsen är lagd under tomhetens och meningslöshetens välde. Vilket alltså i praktiken innebär att det är sällan som vi kan se någon mening med lidanden i största allmänhet. Många lidanden både förefaller meningslösa och är meningslösa. Och jag kanske skulle bara runda av det avsnittet med några kommentarer eller med den kommentaren att det viktiga när vi närmar oss människor som hamnat i såna här lidanden där vi inget har att säga, det är att vi får rikta in oss på att hjälpa dem att lämna sitt varför åt Herren. Att vi inte försöker göra som Jobs vänner, att förklara ett lidande som inte går att förklara. Utan att vi istället får göra som Gud gjorde med Job. För Gud löste Job från hans varför. Inte genom att svara på det. Inte ens Gud svarade på det. Utan han hjälpte Job att bli fri. Gud var ju ganska tuff när han hjälpte Job. Han ställde en massa ganska utmanande frågor. Var var du någonstans när jag la jordens grund och så här? Det ska kanske inte vi göra. Vi var ju inte heller med som bekant. Men vi kan på olika sätt utbedja oss nåd av Herren att få vishet och kraft till att lösa människor från deras varför. En nybliven änkeman i hans sorg. Inte att han ska överge sitt varför över en natt så att säga, men att han ändå måste ha det som målet för sitt sorgarbete och att det är det vi ber om tillsammans, att Herren ska hjälpa honom att komma ut ur detta varför så att Guds nåd åter kan strömma in. Därför att detta varför är en anklagelse, attityd mot Gud. Och Gud mår inte illa av det. Han tar inte så illa upp. Men vi blockerar oss själva från att ta emot lindring, tröst, hjälp och upprättelse ifrån Gud. Så länge detta varför blockerar oss. Och för att vi på nytt ska kunna bli öppna emot Gud så att han kan hjälpa oss igenom krisen och ut ur krisen, så måste vi få lämna våra varför. Och det kan vi ofta inte göra i egen kraft, utan vi får anropa Gud om hjälp. Och innan vi går vidare så tänker jag att vi också i den mån vi går omkring med sådana varför i bagaget ska anropa Gud om hjälp ett ögonblick. Därför att det kan hända att det finns gamla kriser och gamla svårigheter som du kanske kommit igenom med lite bucklor och rispor i plåten. Och som kanske fortfarande gör ont när du tänker på det. Och den där frågan kommer tillbaka. Jag tror det är skönt att bli löst ifrån alla sådana frågor. Det kan vara ett varför över en barndom som kanske vinklit den hela livet. Det kan vara ett varför över skilsmässor, tragedier, sjukdomar och så vidare. Så låt oss ett ögonblick be tillsammans. Fader, du är en mäktig Gud och en märklig Gud. Och du har en fantastisk förmåga att också ur det mest meningslösa lidande utvinna något meningsfullt. När vi lämnar våra liv och våra lidanden och våra varför till dig. Då kan du förvandla det som är aska till guld. Då kan du göra stenar till bröd. Du kan ge oss av det som förut bröt ner oss någonting som istället är en resurs i våra liv. Fader, alla våra kriser som vi har gått igenom, de behöver vi så väl för att kunna hjälpa andra som är i kris. Men då måste du först ha rört vid våra kriser och vid våra frågor och vid våra varv. Våra tvivel och undringar, våra kastningar hit. För även om kastningarna har stillnat av, Fader, så vet du att vi kan hamna i situationer igen där de där vaknar till liv. Därför att vi blev aldrig av med frågan varför, utan vi la den på hyllan. I en sorts trött resignation. Nu vill be att du kommer med din heliga ande in i våra liv och istället bär bort den där frågan. Så att det i djupet av våra liv grundläggs en plattform att stå på, en stadig grund, en klippa. Av att det finns inte svar på alla varför. Hela skapelsen är under tomheten och meningslöshet. Att vi istället får gå med allt sammans till dig, så kan du förvandla det till någonting som kan föra oss vidare. Lär oss den attityden i våra egna liv, Gud. Och lär oss att skickliggöra andra till att leva på det vis. Så att inget lidande, hur meningslöst och hårt och grymt det än är, ska avskräcka oss från att träda i en annan människas närhet. Och du ska bevara oss, Gud, ifrån att bli fyrkantig. Att vi ska ha svar på frågor innan frågan ens är ställd. Att vi ska vara som någon sorts förprogrammerad dator eller robot. Att vi ska försvara dig med haltlöst tal, Gud. Utan du ska ge oss vishet och kraft till att förvandla också meningslösa lidanden till resurser i människors liv. Fader, vi prisar dig i Jesu namn. Amen. Då ska vi nu gå över på kapitlet tro och syssla med det idag. Och då ska vi börja i Efesierbrevets andra kapitel och läsa verserna 8 och 9. Vi kan ta 10:e versen också, vi behöver inte vara snåla. 8, 9 och 10 i Efesierbrevet 2. Ty av nåden är ni frälsta genom tro, och det är inte av er själva, Guds gåva är det. Inte av gärningar för att ingen ska berömma sig, ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem. Här får vi veta något utomordentligt intressant om vad tro är. Eller rättare sagt, vi får i klartext veta vad tro inte är. Och det är också väldigt viktigt, det sa jag igår. Det är så viktigt att se vad det inte står i en text. Det är också så viktigt att veta vad saker och ting inte är. Gud har bestämt att människan ska bli frälst genom tro. För att inget kött ska berömma sig, står det. Ingen ska stå med tummarna i armhålorna på den yttersta dagen och säga, titta på min tro, vad bra jag var som kom in i himlen här. Eller titta på mig, så fint jag lyckades fixa till det. Usch, nej, vad ska du i paradiset att göra då? Det blir inget paradis om du ska vara där. Förstås. Varken för dig själv eller för din omgivning. Utan du blir ju en miljöförorening i största allmänhet. Och hör hemma någon annanstans. Utan. Gud har satt upp tron som en motsats till alla prestationer. Tron är prestationens motsats. Detta måste vi ha som utgångspunkt. För på denna punkt är förvirringen praktiskt taget total idag. Många, många har släppt det här perspektivet. Och jag lovar er att om ni inte har stött på detta problem i själavården förut, så var övertygade om att ni kommer att få se mycket av det i framtiden. Jag har så mycket trosstressade människor till själavård idag, så jag sliter mina hårtestar. Undrar, var ska det sluta? Därför att i klartext, vi har lyckats med konststycket att göra om tron till prestationernas prestation. Och när den senaste troshjälten dyker upp i någon stad så förekommer det nästan undantagslöst annonser med personens namn och tre utropstecken efter. Vilket ju alltså börjar lukta berömmelse, inte sant? Och här skulle tron vara någonting som om intet gjorde varje människas berömmelse. Och det är ju en mycket fascinerande frågeställning. Jag brottats med den i 2 år. Hur har vi burit oss åt för att vända ut och in på hela perspektivet? Och det där, det måste man ha klart för sig själv av orden. Annars kan man inte hjälpa dessa stackare som går vilse i labyrinten. Och deras antal växer lavinartat. Du kan istället börja se här i den här texten, för den är bra att använda i de här sammanhangen, att många går omkring och säger så här: av tron är jag frälst. Och av tron blir jag helad. Och av tro flyttar jag berg. Och i tro tar jag steg. Och i tro lever jag ekonomiskt och så vidare. Men det står: av nåd är du frälst. Och det är ju väldigt viktigt att se. För nåden tenderar att på något sätt försvinna ut i kulisserna när tron vinner terräng. Den här nya tron, prestationernas prestation. Låt mig ta en liknelse som jag är mycket förtjust i. Vi antar att du har rånat lite banker och tänt eld på lite hus och sådär. Så du sitter i fängelse en dag. 8 års straffarbete, säger du. När du har suttit där en vecka så kommer fångvaktaren och låser upp cellen. Och sätter sig bredvid dig på britsen och så säger han: du har fått nåd. Du kan gå hem. Och du sitter där och tycker det att ja, den där fångvaktaren, han, det är ingen snäll kille. Det här är nog bara ett practical joke. Han skämtar med mig. Han vill att jag ska rusa ut i korridoren och så är dörren stängd. Och så står jag där och skakar galler där istället och så står alla och garvar åt mig. Jag tror jag sitter kvar. Och så sitter du kvar. Nu var det emellertid så att dörren var öppen. Du hade kunnat gå hem. Du gick inte hem. Du satt kvar på brist. Därför du trodde inte. Men vi kan ju också säga att du trodde på fångvaktaren trots allt. Och tänkte: ja, det är ju ingen skada skett. Och de skrattar åt mig. Jag reser mig upp och går ut och tittar efter. Och så går du ut och tittar efter och dörren är öppen och du går hem. Ja. Var det din tro eller var det nåden som gjorde att du kunde gå hem? Svar: det var nåden. Det var inte alls din tro. Du satt inte där på britsen och trodde tills dörrarna öppnade sig. Utan du fick beskedet att dörren var öppen, du trodde det och gick hem. Och din tro var så att säga bara det som fick nåden som redan var ett faktum att fungera i ditt liv. Du tog konsekvensen av att du redan hade fått nåd. Ska det stå någon sorts hornmusikkår utanför fängelset och tuta och blåsa och applådera och vifta med flaggor när du kommer ut bara för att du var så duktig så du gick ut? Var det en prestation av dig att gå ut ur fängelsen? Nej, naturligtvis inte. Du bara rörde lite på fötterna. Det är ju inget kost. Det ska du inte ha någon beröm för. Vem ska ha beröm? Jo, han som benådade dig. Honom tillkommer all ära. Och detta att vi blandar ihop nåden, som är den kraft som förvandlar förhållanden, med tron, som är den, vad ska vi säga, barnsliga attityd som tar emot Guds gåva. Att vi blandar ihop de här begreppen och suddar ut gränsen. Det gör att vi kommer på glid ifrån ett prestationslöst, vilande och ändå effektivt tillstånd. In i ett tillstånd präglat av stress, präglat av förkastelse och fördömelse, präglat av hets och förvirring. Vi ska gå till Johannes 6 kapitel. Där möter vi en annan text som jag tycker är också väldigt humoristisk. Johannes 6 och ska vi se 28. Vers 28 och 29. Då sa de till honom: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade och sa till dem: detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt. Detta är ju människans, vad ska vi säga, nästan omöjliga fråga. Det vill säga, den som alltid kommer ur svenska hjärtans djup en gång. Vad ska vi göra? Visa oss bara vad vi ska göra, så ska vi nog fixa det. Och det finns en stor komponent i den kötsliga naturens grundegenskaper att människan vill att tro ska vara en prestation. Vi vill få klara något, vi vill kunna fixa något. Man kan ju inte bara sitta här som en barnung och ta emot. Utan vi vill ju åtminstone få hjälpa till. Tala nu om för oss vad vi ska göra för att behaga Gud. Och så säger Jesus: detta är Guds gärning, att ni tror. Jaha, tänker vi, och så läser vi. Det är den gärningen Gud frågar efter. Ja, just det. Ja, det är det Gud vill ha. Det är det han kräver och förväntar. Och så står det ju inte så. Det gäller att läsa rätt innan till, vilket är den svåraste konst som finns nu. Att läsa rätt innan. Därför att det står: det är Guds gärning att ni tror. Vem är subjekt och vem är objekt? Jo, det är ju Gud som är subjekt. Det var Gud som fixade allt samman. Alltså även tro. Ja, men vad blir det för berömmelse åt oss då? Vi vill ju ha lite beröm vi också. Ja, men det blir ingen berömmelse. Det blir ingenting. Och det var så det var tänkt ifrån början. Ändå är det inte passivum det här. Det är på något sätt aktivt. Därför att Gud tvingar sig aldrig på oss. Gud tvingar ingen människa till samarbete. Gud tvingar ingen människa att tänka vare sig det ena eller det andra. På något sätt måste vi vara med på noterna. Men när vi undervisar om tro, så måste det ändå vara så att det bidrag som vi gör, det är i stort sett bara att hissa upp semaforerna. Och så kör Gud in och gör sitt verk. Och Jesus ger här i Johannes 6 kapitel en fantastisk bild av det här, som är mer än en bild. Han säger: om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, så har ni inte evigt liv. Men om ni gör det, så har ni evigt liv. Gapa, tugga och ställ. Är det en prestation? Svar nej. Det är inget märkvärd. Det kan alla göra. Förstår. Alltså, vårt bidrag i sammanhanget är så löjligt litet i förhållande till Guds bidrag, att det blir totalt ovidkommande att tala om någon form av berömmelse för den kötsliga naturen. Så vill Gud ha det. Så måste vi undervisa om tro. Och förlorar vi detta grundperspektiv på trons egenskaper ur sikte, så kan vi visserligen få väldigt många hjul att rulla. Vi kan få väldigt många saker att hända. Men vi kommer också att få se många människor i sönder. Och som själavårdare idag måste du ha det här perspektivet. Annars finns det mängder och åter mängder av människor som du inte kan hjälpa. Som har varit på mirakelfestivaler och troskonferenser och annat. Och sedan återvänder och behöver hjälp. Vi ska se ett tredje ord som talar i samma riktning. Galaterbrevets 3 kapitel från början. Ni oförståndiga galater, vem har så dårat det är ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon såsom korsfäst? Allenast det vill jag att ni ska svara mig på. Kom det sig av laggärningar att ni undfick anden, eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro? Är ni så oförståndiga, ni som har börjat i anden, vill ni nu sluta i kött? Har ni då upplevt så mycket förgäves, om det nu verkligen har varit förgäves? Alltså, att han som förlänade er anden och utförde kraftgärningar bland er gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller därav att ni lyssnade i tro? Ja, ordet laggärning har ju blivit lite av en teknisk term för oss kristna. Lätt blir det så här att man reserverar begreppet laggärningar för någon sorts enstaka fromma handlingar av något slag. Men om du istället för att använda ordet laggärningar byter ut det mot det högst alldagliga prestationer, så blir texten genast mycket mer närgången, mycket mer levande, och det säger oss mycket mer. Därför att om det stod på Paulus tid var så att ordet laggärningar var levande och utmanande, så är ordet prestationer det idag. Kom det sig av prestationer eller kom det sig av att ni lyssnade i tro? Och Paulus, han är ju förtvivlad när han skriver Galaterbrevet. Jag måste åter med smärta föda er på nytt till liv. Han till och med uttalar förbannelser över dem som har kommit med denna nya lära. Vilken då nya lära? Jo, att man ska omskära sig. Ja, men det sysslar ju inte vi med, säger vi. Nej, det kan väl hända. Men i grundtexten till tredje versen så står det så intressant. Det står ungefär så här. Skall ni med köttet förbättra anden där? Det står egentligen inte ska ni börja i anden och sluta i köttet, utan det står skall ni nu med köttet förbättra anden där. Hedegård är den enda som har översatt versen korrekt. För där har han skrivit någonting sådant. Alla väckelser avstannar och dör genom att inte människan är nöjd med det den heliga ande gör, utan med köttet ska förbättra anden där. Alltså genom att man går till överdrift. Och om du tänker igenom kyrkohistorien så förstår du att väckelser har aldrig dött genom att djävulen har kommit och skrämt vettet ur folk, så att de plötsligt blir så skraja så att de inte vågar fortsätta. Utan det har alltid gått så till att djävulen har kommit och uppmuntrat människor att gå längre än vad Gud ville att de skulle gå. Och så har man överdrivit någonting som kanske var äkta från början. Och i överdriften ligger prestation. I prestationen ligger prestige. Och prestigen gör att om du än började i anden och nåden, så slutar du i köttet, lagen och förbannelsen. Och även det mest levande av allt levande kan plötsligt bli lagiskt och tungt och fördömande, utan att man egentligen byter teologi. Man överdrev. När Jesus kom ut i öknen så kom ju inte djävulen och sa till honom: har du tänkt på hur gräsligt det kommer att bli när de korsfäster dig? Utan djävulen gör allt han kan för att uppmuntra Jesus till att gå längre än vad han skulle göra. Ta du ett kliv rätt ut i luften så ska du se. Här ska du få ett bibelord att stå på av mig. Nu gick ju inte Jesus på det, men vi gör ju det så. Tro är att inte hjälpa Gud. Tro är att inte med sina prestationer skarva till något till Guds verk. Det finns ingen plats för köttets berömmelse. Och ibland, vi vet ju allt det här, att äran och makten och starkheten tillhör Gud och landet, jo visst. Äran. Men här är vi ju schizofrena, så det förslår, inte sant? För att vi sliter och svettas och har massor med ambitioner och presterar och presterar. Och efteråt så står vi lite blygt och skrapar med foten och säger: Gud ska ha äran. Ja, men det ska han väl inte om du har gjort en massa. Eller hur? då ska väl du ha lite ära också om Gud ska vara rättfärdig. Men nu är det alltså så att Gud, när saker och ting fungerar som Gud vill att det ska fungera, då ska det inte finnas någon ära för det. Inte så att du står där med en massa ära i famnen och generöst avstår den till Gud. Och säger att ja, men den tillhör ju egentligen dig Gud, och jag vill ju gärna vara en fin och god kristen och lämna ifrån mig min ära till dig. Jag offrar den för dig. Utan det ska vara så, det finns ingen ära. Står det skillnaden? Halleluja. Halleluja. Det är viktigt. Det finns ingen ära till dig. Hur bär vi oss då åt för att göra tro till en prestation? Ja, det är inte så svårt. Vi kanske kan gå till Markus 11 kapitel och försöka, får vi se. Vi läser i Markus 11, verserna 20-24. Men då de nu på morgonen återgick där fram fick de se fikonträdet vara förtorkat ända från roten. Då kom Petrus ihåg vad som hade skett och sa till honom: Rabbi, se fikonträdet som du förbannade är förtorkat. Jesus svarade och sa till dem: ha tro på Gud. Sannerligen, jag säger er, om någon säger till detta berg: häv dig upp och kasta dig i havet, och därvid icke tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske honom så. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att det är er givet, och det ska ske er så. Ja, har vi några berg här i närheten? Det finns lite granna höjder runt omkring här. Du vet, man kan läsa den här texten och så går man ut och tittar på närmsta bergknalle. Det är ju inte säkert man bor i norra Norrlands inland och fjällfrakter, men även här i Bohuslän och i områdena runt omkring finns ju en del stabila klippor att titta på. Och så går man ut och tittar på den där och säger man: tänk om jag sa till den där att den skulle häva sig upp och kasta sig i havet. Skulle den göra det, man tror? Man kanske till och med kan pröva till lite grann, och den står där den står. Och så tänker man: jag kanske inte klarar mer än ett sandkorn, om man spanar in ett litet sandkorn och säger till det också. Och sandkornet flyttar inte heller på sig. Och så läser man det här att ja, om jag hade tro och inte tvivlade i mitt hjärta, då skulle det flytta på. Men jag har tydligen inte tro. Nåväl, det är ju lite skämtsamt sagt det här. Vi går ju inte ut i naturen och tittar på Kinnekulle eller Taberg eller vad det nu kan vara för någonting. Eller Himalaya. Utan de berg som vi oftare tittar på är ju våra problem, våra lidanden, våra sjukdomar. Vad är det för fel på mig? Nu har jag tagit auktoritet över den här sjukdomen i 4 veckors tid, och jag är lika sjuk fortfarande. Vad är det för fel på mig? Ja, det felet måste ju vara det att jag inte tror. Hur bär man sig åt med det då? Ja, det kan bli en kramp som övergår en människas förstånd. Och så känner man sig som en andra sorten. Man kunde inte flytta på sina problem. Man klarade inte av sitt lidande. Men jag sa till Gunborg på vägen hit att det fordras ju lika stort mod idag att snyta sig på en troskonferens som att sjunga du gamla du fria när man går med KPMLR. Eller hur? Vi går till Hebreerbrevets 11 kapitel för att lite ytterligare se hur vi ska bära oss åt för att göra tron till en prestation. Och där ska vi läsa 6:e versen till en början. Hebreerbrevet 11:6. Men utan tro är det omöjligt att täckas Gud, ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud.
Ja.
Alltså om du ska ställa in dig hos Gud, göra dig värdig hans kärlek, så får du så att säga köpa dig in med tro. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Du måste ha en övertygelse. Annars är Gud inte intresserad. Är det verkligen rätt innan till läst det här? Här vi skakar lite på huvudet. Det måste vara fel någonstans. För nu känner vi hur det riktigt skriker fördömelse inom oss. Att nu håller tron på att bli en prestation på allt. Okej, vi avslutar det hela genom att läsa Hebreerbrevet 11 och 1. Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man inte ser. Tron är en fast tillförsikt. Det är en fast övertygelse om saker som man förväntar sig. Och just genom att man har den fasta övertygelsen så sker saker och ting så som man förväntar sig. Här har vi en bra definition på vad tro är. Intressant. Det är bara det att den här definitionen gör ju oundvikligen tron till en prestation. Och det var ju alltså det vi var överens om från början, att så skulle det inte vara. Nu ska vi läsa Hebreerbrevet 11 och 1 i en ordagrann översättning från grekiskan. Jag har knipsat den ur studiebibeln. Och då låter det så här. Och tron är av ting man hoppas på en tillförsikt. Av ting bevis inte seende. Hepp, vad var det för något? En gång till. Och tron är av ting man hoppas på en tillförsikt. Av ting bevis inte seende. Det var ju rena grekiskan, inte sant? Och det enda jag vill ha sagt med det här, det är detta, att som ni förstår, detta är en minst sagt svår översatt vers. Och det kan du också finna när du läser olika översättningar av Hebreerbrevet 11 och 1 i olika biblar. Att översättningarna skiljer sig. Bara jämför du NT81 med 1917 som jag läste nyss. Så står det till och med i en fotnot i NT81 att översättningen en fast tillförsikt är mindre sannolik. Och då är det kanske så här att om vi ska få ett grepp om vad tro är. För nyss konstaterade vi bara vad tro inte är, nämligen att tron är inte en prestation. Tron är inte att hjälpa Gud. Men vi måste också ha en positiv definition, vi måste ha en positiv insikt om vad tro är. Vad är då tro? Ja, då kanske vi inte i första hand bör utgå från Hebreerbrevet 11 och 1. Eftersom grundtexten här är så dunkel. Utan vi kanske skulle titta oss runt i Bibeln för att se om vi kan hitta någon bättre förklaring till vad tro är. Någon som är säkrare, klarare, enhetligare och som stämmer med vår utgångspunkt, nämligen att tron inte på nytt får bli en prestation. För att få lite råg i ryggen i det sökandet så vill jag bara peka ut för dig att resten av Hebreerbrevet 11 handlar ju inte om bön och bönesvar. Utan det handlar om människor som bröt upp ur i Kaldéens land och vandrade iväg dit Gud för dem. Det handlar om Noah som byggde en båt. Och det handlar om Mose som hellre förde folket ur Egypten än att sitta och vara prins och gotta sig i Egypten och njuta Egyptens skatter. Och det handlar om folk som tilltäppte lejonens gap, men det handlar också om folk som blev söndersågade. Man kan tycka, vad var det för en konstig tro att bli söndersågad? Det skulle man väl inte ha blivit. Och därav förstår vi att när Hebreerbrevets apostel ger oss en massa illustrationsexempel till vad tro är, så har vi väldigt svårt att få det att stämma med det vi kallar tro idag utifrån den gängse utläggningen av Hebreerbrevet 11:1. Alltså måste vi dra den slutsatsen att vi har kanske löpt en ganska stor risk att vi har missförstått trons positiva innebörd. Vi ska ta ett par stressiga exempel till, ska vi se. Vi ska gå till Jakobs brevs första kapitel. För det finns också en text som många tycker är ganska knäckande. Vi ska se, från 5-8 verserna. Men om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den ska bli honom given. Men han bedje i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må inte tänka att hon ska få något från Herren, en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Först så låter det ju så enkelt. Om du behöver vishet så är det bara att be till Gud. Han ger jättegärna vishet. Han har inga favoriter. Han ger åt alla. Och det, han ger sin vishet utan några pikar eller hårda ord. Inget jasså, nu passar det att komma och fråga. Det skulle du ha gjort för 10 år sedan, lille vän. Nej, ingenting sånt. Utan Gud ger vishet utan hårda ord. Hur mycket vi än har varit på rymmen ifrån Gud, så kan vi alltid komma till sist och be om vishet när det har bäckat ihop totalt. Vad skönt, säger vi. Det var väl här. En sån trygghet det här skapar. Och så önskar man ju att Jakob hade hållit tyst med resten, inte sant? Men han bedde i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar, han får ingenting från Herren. Och det känns ju som att man först hade fått en stor julklapp och sen kom tomten och tog tillbaka den, eller hur? Och man undrar, är det Gud det här? Ja, det är Gud. Men det är bara det att vi har inte begripit vad tro är. Och vi har inte begripit vad tvivel är. Och i den här texten är det så här, för att nu förutskicka det hela lite grann. Att begreppet tro har mycket mer med trofasthet än med övertygelse att göra. Grundbetydelsen när Bibeln talar om tro är trofasthet och inte säkerhet. Då plötsligt blir den här texten enkel in till självklarhetens gräns. Gud ger gärna vishet åt alla. Men den som söker Guds vishet bör ha en attityd av trofasthet emot Gud. För du kommer i ett ganska risigt läge om du söker Guds väg och så talar Gud om sin väg för dig och så säger den, ja men det hade jag ingen lust i. Kan du inte hitta på något bättre, Gud? Ja, så du vill gå åt höger, ja men jag vill ju gå åt vänster, och det tänker jag göra. Det är ingen bra variant. Därför att Bibeln säger så klart ifrån att den som visste Guds väg men ändå valde en annan väg, han ligger mycket risigt i. Du kan se i slutet på andra Petrusbrevets andra kapitel till exempel. Jag har för mig att det står någonting om det. Ja, det behöver vi inte sluta. Det vet vi ändå. Utan det Jakob säger, det är detta. Att innan du söker Guds vishet och Guds väg, då ska du ha beslutat dig för att vad Gud än säger till dig, det ska du göra. Alltså det som Maria säger i bröllopet på, i Kana. Jag brukar kalla Marias regel. För att det ska hända trevliga saker. Vad helst han säger till dig, det ska ni göra. Har du den attityden i hjärtat, då får du vishet. Ser Gud att du inte har den attityden i hjärtat, då tiger han hellre av barmhärtighet mot dig. För Gud är en Gud som aldrig tvingar. Gud kan inte vara god och samtidigt tvinga människor. Och därför så förväntar han en trofasthetsattityd ifrån din sida. Så det handlar inte om att du råkar i klistret. Och så ska du be om vishet. Och fastän du är väldigt ängslig och bekymrad och orolig inför framtiden och undrande och tvekande och så här, så måste du först liksom arbeta upp till något stadium av en väldig säkerhet för att kunna få någon vishet. Utan du får gärna vara precis hur ängslig du vill. Du får gärna be om vishet ändå, om du bara har beslutat dig för att när Gud talar så går jag åt det håll han säger. Då får du vishet. För det här har inte med ditt känsloliv att göra. Tron sitter inte i känslolivet. För många tror, för det första att tron är en prestation och för det andra att den sitter i känslolivet. Och undrar sen på att folk går sönder. Känslomässiga prestationer. Kan man tänka sig något värre? Vi går till vännen Jobb och läser i Jobbs boks tredje kapitel. Där ska vi läsa verserna 25 och 26. En liten kommentar som Jobb fäller om sitt eget förskräckliga och meningslösa lidande. Han säger: ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig. Nu förekommer det att man säger så här. Att orsaken till att djävulen kunde flyga på Jobb, det var att Jobb var rädd. Han hade inte tro. Utan han levde i fruktan istället för att leva i tro. Då har man alltså sagt så här, att trons motsats är fruktan. Tron är friheten från fruktan. Som om Gud liksom önskade att vi presterade frihet från fruktan på det känslomässiga området för att han skulle vilja beskydda oss, för att han skulle vilja välsigna oss. Jag menar, det här är ju en enkel och bra teologi för de som aldrig blir nervösa. Därför att de är ganska tuffa i sig själva. Men vi som sysslar med själavård och ständigt träffar känsliga människor. För de är ju det här en knäckande teologi till tusen. Och jag vill mena att Jobb pratade så mycket om sig själv och sitt lidande som han sen fick ångra och ta tillbaka i säck och aska. Att det finns ingenting som säger att han hade rätt om det här. Fruktan är inte trons motsats, utan olydnad. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Det är otro. Däremot att vandra på Guds väg är tro. Gud har frälst oss av nåd genom tro. Inte genom våra prestationer, men till goda gärningar som han förut har bestämt. Till att vandra vidare i trofasthet.